Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Club av Joshua Robinson och Jonathan Clegg är en reportagebaserad fackbok om hur den engelska Premier League gick från en krisdrabbad nationell fotbollsmiljö till världens mest kommersiellt kraftfulla ligaprodukt. Boken följer utvecklingen från det engelska 1980-talets slitna arenor, våld och begränsade tv-intäkter via ligans bildande 1992. Till en era med globala sändningar, miljardvärderade klubbar och internationella ägare. Författarna, båda med bakgrund inom Wall Street Journal, kombinerar sporthistoria med företagsanalys och bygger framställningen på många intervjuer med ägare, direktörer och andra beslutsfattare. Syftet är inte främst att återberätta klassiska matcher, utan att förklara besluten bakom fotbollens ekonomiska omvandling. Därför handlar boken lika mycket om mediebolag, styrelserum, marknadsföring och ägande som om spelare och tränare. Den visar också att Premier Leagues framgång har haft ett pris. Genom större avstånd mellan klubbar, högre kostnader för supportrar och en återkommande konflikt mellan lokal tillhörighet och global underhållning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bildandet 1992 förändrade vem som kontrollerade fotbollens intäkter. Bokens grundfråga är hur engelska toppklubbar skapade en ny ekonomisk modell genom att lämna den äldre Football League-strukturen och bilda Premier League 1992. Robinson och Clegg beskriver inte förändringen som ett enkelt idrottsligt framsteg, utan som en förhandling om kontroll. De ledande klubbarna ville kunna sälja tv-rättigheter mer självständigt och behålla en större del av de växande intäkterna. Det innebar att fotbollen började organiseras tydligare som en produkt för sändningsmarknaden snarare än enbart som en traditionell tävling mellan lokala föreningar. Den gemensamma ligan kunde paketera matcher, tider, rättigheter och varumärke på ett sätt som enskilda klubbar inte hade kapacitet att göra. Samtidigt blev själva medlemskapet i högsta serien ekonomiskt viktigare än tidigare. Uppflyttning kunde öppna vägen till mycket större intäkter medan nedflyttning blev mer riskfylld. För svenska läsare är kontrasten mot den mer medlemsstyrda svenska föreningstraditionen särskilt tydlig. Boken visar hur en ligas regler och ägarstruktur formar maktfördelningen långt utanför planen. Premier League skapades alltså inte bara för att förbättra fotbollen, utan för att omfördela dess framtida värde. För det andra, TV-rättigheterna gjorde matcherna till en global medieprodukt. Ett centralt argument i The Club är att televisionen inte bara finansierade Premier League, utan också definierade vad ligan blev. När direktsänd fotboll blev attraktiv för betald tv uppstod en konkurrens om rättigheter som förändrade klubbarnas ekonomi. Intäkter som tidigare var begränsade av publikplatser, lokala sponsorer och biljettförsäljning kunde nu växa genom nationella och internationella abonnemang. Boken betonar att värdet låg i ett regelbundet, lättförståeligt och dramatiskt programformat. Varje omgång erbjöd nya matcher, tabellförändringar och rivaliteter, vilket gjorde produkten attraktiv för både sändningsbolag och annonsörer. Den engelska ligan kunde dessutom säljas över nationsgränser utan att publiken behövde ha en lokal koppling till klubbarna. Engelska språket, välkända klubbar och en tydlig tv-presentation bidrog till räckvidden. Mekanismen skapade en självförstärkande process. Större sändningsintäkter lockade bättre spelare, högre sportslig kvalitet och mer internationell uppmärksamhet, vilket i sin tur höjde värdet på nästa rättighetsavtal. Robinson och Clegg visar därmed varför tv-avtal är mer än en post i bokslutet. De påverkar spelscheman, publikens vanor, klubbarnas riskvilja och hela ligans konkurrensförmåga. Bokens perspektiv hjälper läsaren att se fotboll som en mediemarknad där direktsändningens knapphet och regelbundenhet är avgörande tillgångar. För det tredje, utländska miljardägare gav kapital men förändrade klubbarnas funktion. The Club skildrar hur inflödet av utländska ägare förändrade den engelska fotbollens maktcentrum. Ryska oligarker, amerikanska investerare och ägare från gulfstaterna kom in med olika motiv, resurser och sätt att styra. För vissa blev klubben en prestigetillgång, för andra ett globalt varumärke eller en del av en bredare investeringsstrategi. Författarna behandlar inte dessa ägare som en enhetlig grupp. Istället visar de hur olika finansiella modeller och personliga ambitioner påverkade rekryteringar, skuldsättning och tålamodet med tränare. Den avgörande förändringen var att en klubb inte längre bara värderades genom sina lokala intäkter. Den kunde också bli en internationell tillgång med potential att växa genom tv-avtal, sponsring och global publik. Kapitalet höjde konkurrensnivån eftersom ägare kunde finansiera spelarköp och infrastruktur i en omfattning som tidigare varit ovanlig. Men det ökade också skillnaderna mellan klubbar med olika ekonomiska förutsättningar. Boken pekar på att vissa satsningar gav sportsliga framgångar, medan andra skapade ekonomisk skada och instabilitet. Här ligger en viktig nyans. Rika ägare löser inte automatiskt ett klubbs problem, eftersom deras pengar måste kombineras med kompetent ledning, hållbara regler och en begriplig strategi. Läsaren får därför en konkret bild av hur ägande kan omforma en idrottsinstitutioner och varför frågor om kapital alltid också är frågor om inflytande och ansvar. För det fjärde. Global Expansion ställde den engelska supporterkulturen mot nya affärskrav. Boken återkommer till spänningen mellan Premier Leagues internationella ambitioner och den lokala kultur som gav klubbarna deras ursprungliga betydelse. Engelska klubbar växte fram ur städer, stadsdelar, arbetsplatser och generationsbundna supporterrelationer. När fotbollen blev en global underhållningsprodukt fick dessa lokala identiteter ett stort kommersiellt värde, men de utsattes samtidigt för press. Högre biljettpriser, nya arenaupplevelser, förändrade avsparkstider och ett starkare fokus på TV-publiken kunde göra det svårare för vissa traditionella supportrar att delta på samma villkor. Robinson och Clegg framställer inte detta som en enkel berättelse om att marknaden förstör allt. Mer pengar kunde förbättra arenor, säkerhet och kvaliteten på planen. Men boken visar att framgången byggde på en paradox. Ligan sålde världen en bild av genuin engelsk läktarkultur, samtidigt som samma kommersiella utveckling riskerade att försvaga villkoren för den kulturens bärare. Frågan känns igen även i svensk fotboll, där föreningsidentitet, publikinflytande och kommersiella krav ofta diskuteras tillsammans. The Club ger inga enkla svar, men förklarar varför konflikten är strukturell. När en klubb både ska vara en lokal institution och en global medieprodukt uppstår konkurrerande krav på priser, tillgänglighet, tradition och kontroll. Det är en av bokens viktigaste kulturella insikter. Slutligen, ojämlikheten mellan klubbar blev en följd av den framgångsrika affärsmodellen. Premier Leagues ekonomiska uppgång skapade större rikedom i systemet, men boken visar att pengarna inte gav samma trygghet åt alla. De största klubbarna hade ofta starkare varumärken, fler internationella supportrar och större förmåga att omvandla framgång till sponsring och handel. Därmed kunde de dra ytterligare nytta av de intäkter som den gemensamma ligan skapade. Mindre klubbar fick också del av TV-pengarna, men behövde hantera en konkurrens där löner, transfersummor och kraven på snabba resultat steg kraftigt. Särskilt betydelsefull är kopplingen mellan Premier League-status och ekonomisk överlevnad. Uppflyttning öppnar tillgång till ligans intäkter, medan nedflyttning kan innebära att en verksamhet plötsligt måste anpassas till betydligt lägre inkomster trots tidigare investeringar. Den mekanismen gör varje säsong till både en sportslig och finansiell prövning. Robinson och Clegg beskriver alltså inte bara en liga med spektakulära summor, utan också en miljö där osäkerheten kan bli dyr. Bokens styrka är att den förbinder enskilda klubbägares beslut med större systemeffekter. När pengar blir centrala för att konkurrera uppstår incitament att ta större risker. För läsaren blir Premier League ett tydligt fall av hur en framgångsrik marknad kan öka både möjligheterna och sårbarheten. Den bredare lärdomen är att tillväxt inte i sig avgör hur rättvist eller stabilt ett system blir. Sammanfattningsvis, The Club passar främst läsare som vill förstå Premier League bortom resultat, övergångsrykten och enskilda stjärnor. Den är relevant för fotbollssupportrar. Men också för personer som intresserar sig för medier, företagsstyrning, globalisering och hur kultur kan förvandlas till en kommersiell tillgång. Svenska läsare kan särskilt ha nytta av bokens perspektiv när frågor om ägande, TV-pengar, publikvillkor och föreningsdemokrati diskuteras i den egna fotbollsmiljön. Den ger inte en mall som kan flyttas direkt till svensk idrott, men den tydliggör vilka konsekvenser som kan följa när marknadslogiken får större tyngd. Bokens praktiska värde ligger i att den förklarar sambanden mellan rättighetsförsäljning, kapital, varumärken och sportsliga beslut. Den visar varför ekonomiska förändringar påverkar vilka klubbar som kan konkurrera, hur ägare agerar och vad supportrar får betala. Intellektuellt är den stark därför att den undviker att reducera Premier Leagues resa till vare sig en triumf eller ett förfall. Samma utveckling som skapade global räckvidd, bättre resurser och högre kvalitet skapade också ojämlikhet och konflikter om identitet. Jämfört med många fotbollsböcker utmärker sig The Club genom att placera styrelserummet, mediemarknaden och ägarnas motiv i centrum utan att förlora den historiska och kulturella ramen. Den är mer analytisk än en vanlig klubbhistoria och mer levande än en ren affärsanalys. De många intervjuerna ger framställningen en nära koppling till de människor som fattade besluten. Resultatet är en användbar och nyanserad förklaring till hur engelsk fotboll blev ett globalt system för både sport och underhållning. Om du vill stödja Joshua Robinson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!